Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Innan vi börjar så vill vi varna för att den här dokumentären innehåller målande beskrivningar av sexuella övergrepp.
I september 2007 döms plastikkirurgen Karl-Åke Trylius i tingsrätten för att ha våldtagit Amelia efter det att han injicerat ett narkosläkemedel i henne. Under hela utredningen och rättegången har han nekat till att han skulle begått något brottsligt. Och Amelia, som under utredningen fått besök av en person som velat att hon ska ta tillbaka sin anmälan, kommer inte heller efter det att Karl-Åke Trylius dömts i tingsrätten att lämnas i fred. Snart dyker det upp nya personer utanför hennes dörr. Åklagaren Bo Albrektsson berättar i Sveriges Radio.
Han har, dels har han följt efter henne och dels har han på alla möjliga sätt försökt att få kontakt med henne, och vi har också fått uppgifter om att han har varit utrustad med en kamera med teleobjektiv för att fotografera henne.
Podlit och Nordio presenterar Plastikkirurgen. En podd i tre delar baserad på boken med samma namn av Leone Milton. Det här är historien om Karl-Åke Trylius uppgång och fall. Det här tredje avsnittet kallar vi för Ett nytt liv i Frankrike. Jag heter Simon Moser. Några veckor innan målet ska tas upp i hovrätten börjar Amelia se en man i 35-årsåldern på alla möjliga platser där hon själv är. Han står ofta bara några meter ifrån henne och ibland märker hon att han smygfotograferar henne. Han finns i närheten när hon spelar tennis eller när hon ligger vid poolen. Vid ett tillfälle dyker han upp framför hennes bil när hon är på väg att köra ut från garaget. Då försöker han bjuda ut henne på middag. Mannen gör Amelia rädd. Hon blir allt mer försiktig när hon är ute på stan, och när hon kommer hem går hon runt i lägenheten och tittar bakom dörrarna om det är någon där. Till slut har hon kontakt med polisen i Monaco och strax därpå kan mannen gripas. För polisen berättar mannen att en kvinnlig fransk läkare anlitat honom för att följa efter Amelia och få henne att framstå som slampig genom att bjuda ut henne. Uppdraget har också gått ut på att ta reda på vilken bil hon använder, vilka hon umgås med och hur hon bor. I början av oktober 2007 kommer ett brev till den svenska polisen ifrån Interpol i Monaco.
Vi kan informera om att vår polis den 2 oktober 2007 har tagit emot en anmälan från en svenska medborgare bosatt i Monaco mot en person som har trakasserat henne genom att följa efter henne och fotografera henne när hon varit ute privat. Enligt målsägande kan dessa händelser vara en skrämselmanöver till förmån för en viss Dr. Trylius Karl, som hon ska ha anmält i maj 2007 för våldtäkt som ska ha begåtts under en operation. Vänligen bekräfta huruvida denna våldtäktsprocess verkligen existerar eller inte, samt meddela oss om möjligt exakt och fullständig identitet på Dr. Trylius samt hans eventuella brottsliga och rättsliga förflutna. Tack för samarbete. Hälsningar Interpol, Monaco.
Brevet från Interpol till polisen i Sverige ger rubriker. och Sveriges Radios David Rasmusson berättar att mannen gripits.
Den 33-årige mannen som förföljde kvinnan greps av fransk polis den 2 oktober. Mannen ska enligt egen uppgift ha varit anlitad av en fransk plastikkirurg som ska ha gjort det här som en tjänst till den skånske kirurgen. Den skånska plastikkirurgen medger att han varit i kontakt med den franska läkaren under sin tid i häktet, men att kontakten skulle handlat om ett framtida samarbete och ingenting annat.
Att Carl-Åke Trylius, som dömts i tingsrätten, nu försöker att påverka Amelia inför hovrättsförhandlingen kan vara ett övergrepp i rättssak. Och åklagaren Bo Albrektsson intervjuas i Sveriges Radio Malmöhus.
Vad skulle syftet med det här vara?
Ja, som jag uppfattade så är det någon form av smutskastning. Han säger själv att han hade till uppgift att se till att hon framstod som lättfotad.
Hur har den 23-åriga kvinnan påverkats av det här?
Ja, hon har ju tyckt att det här är mycket obehagligt och hon har också blivit rädd och känns sig tvingad att kontakta en advokat på platsen, förutom att hon har polisanmält.
Och att det handlar om en smutskastningskampanj kommer snart bli ännu tydligare. Den kvinnliga plastikkirurgen i Paris kallar vi för Jeannick. Och hon är inte ute ur bilden ännu. Hon kommer nämligen snart ta kontakt med den svenska journalisten Rickard Aschberg på Aftonbladet. Jeannick vill rentvå Carl-Åke Trylius och säger att hon har bevis som skulle sätta våldtäktsmålet i en helt annan dag. Och Aftonbladet sätter sig på ett flyg och åker till Paris. Men det blir ett märkligt möte. Inget som kan rentvå Carl-Åke Trylius kommer fram. Men Jeannick räcker över utskrifter med Google-sökningar där det framgår att Amelia ägnat sig åt att göra grov porr. Jeannick berättar för den svenska journalisten att hon anlitat en privatdetektiv för att hitta saker som skulle kunna framställa Amelia i ett annat ljus. I ett mejl mellan privatdetektiven och den franska läkaren har Amelia kallats för vår bimbo deluxe. Vi har journalisten och författaren Leonie Milton.
Ja, under tiden så försöker till exempel han att fabricera och hitta på att hon skulle vara en porraktris. Till exempel genom att skapa länkar till sajter och koppla ihop hennes namn med de här sajterna och sådär. Det handlar helt enkelt om att smutskasta henne.
Google-länkarna visar sig senare vara falska. Men händelserna i Monaco inför hovrättsförhandlingen och den kvinnliga läkarens agerande är inte någonting som gynnar Carl-Åke Trylius i den kommande rättegången, menar åklagaren Bo Albrektsson i Sveriges Radio Malmöhus.
Som jag ser det så är det väl inte till hans fördel i alla fall.
Frågan är om Carl-Åke Trylius har något som talar till hans fördel. I november 2007, bara någon vecka innan målet ska upp i hovrätten, ber Carl-Åke Trylius om ett nytt förhör. Han vill berätta någonting som han tidigare utelämnat från sin redogörelse. Bandspelaren sätts på och förhöret börjar. Han vill berätta om kvällen innan den påstådda våldtäkten. När Amelia kommer till kliniken för att diskutera operationen. Han berättar att han undersökt Amelias bröst och att hon då ska ha lagt armarna om honom och kysst honom. Han ska ha besvarat kyssen och detta ska ha lett till ett samlag. Och hon ska ha varit högljudd, något som gjort honom orolig eftersom han varit rädd att nattsjuksköterskan ska komma på dem. Carl-Åke Trylius säger att han både såg och hörde att hon njöt. Han säger att det var en oväntad men fin stund.
Carl Trylius menar ju då nu i sin nya förklaring att Amelia förförde Carl och att det är så sperman har hamnat i henne då.
Han säger alltså att Amelias agerande fick honom att förlora kontrollen över sin kropp och över sitt sunda förnuft. Kvinnor kan ha den inverkan på män, säger han. Särskilt vackra kvinnor som Amelia är otroligt svåra att motstå. Vidare berättar han i förhöret att media har slaktat honom. Och att han blivit dömd på förhand, utskämd inför hela svenska folket. Hans dotter har fått byta studieort. Han har förlorat sin klinik, sitt livsverk till konkurrenterna. Även om han kommer frias skulle hans liv vara raserat. Det enda han inte förlorat är sitt äktenskap och relationen till barnen. Men sanningen om samlaget med Amelia måste fram, även om det kan kosta honom hans äktenskap. Men om sexet varit frivilligt, varför har då Amelia anmält honom för våldtäkt? Det här, det är någonting som han funderat mycket på.
Han menar också att anledningen till att hon nu har anmält honom för våldtäkt är för att hon har blivit förälskad i honom.
Karl-Åke Trylius säger att det inte är ovanligt att patienter blir kära i sina läkare. Men när Amelia inser att sexet inte skulle leda till något mer så ska hon ha blivit förbannad och velat sabotera för Karl-Åke och Agneta. Han säger att det är svartsjuka. Hon vill krossa deras äktenskap. Han menar också att det kan finnas ytterligare en förklaring som han tänkt på och som kan vara avgörande.
Karl Trylius hävdar ju fortfarande att han är oskyldig och menar också att det här är en konspiration. Alltså att Amelia och Akademikliniken jobbar ihop.
Akademikliniken är den konkurrerande klinik som köpt upp Plastikkirurgicentrum när anmälan mot Karl-Åke Trylius kommit in. Nu menar han alltså att allt varit planerat. Våldtäktsanklagelsen som lett fram till försäljningen. Att Akademikliniken köpt Plastikkirurgicentrum menar han är ett bevis på att den här teorin stämmer. Han menar att de ska ha betalat Amelia för att förföra honom och sen sagt åt henne att be om tunga droger under IPL-behandlingen. Allt för att iscensätta ett falskt våldtäktsscenario.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Trylius uppgång och fall.
Ormen Friske flytte bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Frågan är hur hovrätten ska ställa sig till Karl-Åke Trylius nya historia. I november 2007 är det dags för hovrättsförhandlingarna. Karl-Åke Trylius kliver in i sal 1 i hovrätten i Malmö.
Han är klädd i svart kostym, vit skjorta och vit slips. Och Monica Gunne som skriver för Aftonbladet skrev i en krönika att det såg ut som att han var klädd till sin egen begravning.
Försvarets linje i hovrätten är tydlig.
De framställer ju henne som att hon skulle vara lössläppt och bimboaktig då. Och det här är ju ett sätt att försöka få henne att vara så långt ifrån ett perfekt offer som möjligt. Och med ett perfekt offer menar jag en god flicka som blir liksom överfallen av en främling i en park. Det är liksom det goda offret. Och ett offer som vi har lättare att relatera till än om det skulle vara motsatt, som det skulle vara en kvinna som har sex med många män och så vidare. Då, i rätt sammanhang så pratar man ju ofta mycket om det här med vad hade hon på sig, hade hon en kort kjol och såna här saker. Så de försöker ju spela mycket på det här och utmåla henne som en person som går runt med korta kjolar.
I rättssalen sitter Karl-Åke Trylius familj. När allt annat runt omkring honom har fallit så har familjen funnits kvar.
Det är väldigt svårt som anhörig att veta hur man ska agera i sånt här fall. Och till en början så står ju Agneta och barnen på Karls sida i under rättegången.
Men frågan är hur länge familjen kommer finnas vid hans sida. Agneta har beslutat sig för att hon vill skiljas. Och till hovrätten har hon skrivit ett brev som läses upp.
I det här brevet så står det då att hon alltid kommer älska honom och så, men att hon väljer att separera från honom och att det är dags för dem att gå skilda vägar.
Vi hör delar ur brevet.
Älskade Karl Åke, vi går nu alla, framförallt du, igenom en transformation. Och du kommer att komma igenom den och må mycket bättre. Och du kommer att kunna göra fantastiska saker för andra och för dig själv. Jag älskar dig fortfarande och vi har haft ett fantastiskt liv tillsammans. Och vi har två underbara, kärleksfulla barn. Men på grund av vad jag fick kännedom om går våra vägar nu skilda åt på det viset att jag ej förblir din hustru. Detta för att du ska ta mig och mina åsikter på allvar denna gången. Jag kommer alltid, även nu, finnas till för dig som vän och gör allt jag kan för att hjälpa dig. Min kärlek till dig kommer alltid att finnas för evigt. Jag är dock mycket skör nu. Kanske kan vi om ett par år mötas igen i kärlek och gifta oss igen, vilket vi alltid skojat om. Jag behöver dock kunna lita på dina ord och handlingar först. Du är en vidunderligt fantastisk, intelligent och kompetent man med massor av talanger, och det är inte rättvist det som skett. Jag vill väldigt gärna träffa dig, men ensam. Lovar att ge dig stöd och kärlek.
Men varför vill Agneta skiljas först nu? Varför har hon valt att brevet ska läsas upp i hovrätten?
Jag kan ju bara spekulera i varför hon väljer att läsa upp det här brevet i hovrätten. Men det skulle ju kunna vara ett sätt att försöka skapa en distans. Och, för skammen faller ju liksom lätt också på de anhöriga annars.
Den 11 december kommer hovrättsdomen. Sveriges Radio rapporterar.
Den skånske plastikkirurgen Karl-Åke Troelius dömdes idag av hovrätten till 4 års fängelse för grov våldtäkt.
Och det blir en straffskärpning. Istället för 3,5 år så får han nu istället 4 år. Och våldtäkten som tingsrätten inte bedömt vara en grov våldtäkt anses nu av hovrätten vara det.
Karl-Åke Troelius nya historia, att den 24-åriga kvinnan frivilligt hade sex med honom kvällen innan hon behandlades på hans klinik i våras, är inte trovärdig, skriver hovrätten i sin dom. Och man skriver också att det framstår som långsökt att kvinnan i så fall skulle ljuga om att hon blivit våldtagen dagen efter.
Hovrätten tror Amelia precis som tingsrätten. Och Karl-Åke Troelius döms nu för att ha injicerat henne med narkosmedlet och våldtagit henne när hon var i ett försvarslöst tillstånd. Att straffet höjs och våldtäkten anses vara grov beror på att Troelius missbrukat det särskilda förtroende som han som läkare har inför sina patienter. Under utredningen kring våldtäkten av Amelia har flera andra anmälningar kommit in. Men de övriga anmälningarna om våldtäkt och sexuella trakasserier som kommit in till polisen efter det att Amelia gjort sin anmälan leder inte till något åtal.
Det saknas teknisk bevisning, säger man då. Och så har det också gått några år. Så tyvärr läggs ju de ner.
Frågan är varför personalen på Plastikkirurgi Centrum inte slagit larm om de misstänkte att Karl-Åke Troelius gått över gränsen.
Jag tror att de inte vågade. Karl var ju väldigt karismatisk men också en väldigt bestämd och stark person. Och inom läkaryrket så har ju också läkaren liksom hög status och sen har sjuksköterskor en lägre status. Så att gå emot både en läkare och ägaren av verksamheten var väl något som inte de var beredda att göra. Det skulle ju också innebära att de förlorade sitt jobb. Och det här var ju välbetalda jobb. De fick ju betydligt mer betalt att jobba här än om de hade varit sjuksköterskor på ett vanligt sjukhus.
Personalen på Plastikkirurgi Centrum kände sig alltså nästan som kidnappade. De var rädda för att anmäla Karl-Åke Troelius. Men nu har Karl-Åke Troelius fallit från sin piedestal. och 2008 kommer han få ytterligare ett hårt slag. Sveriges Radio rapporterar.
Malmöläkaren Karl-Åke Troilius, som är dömd för grov våldtäkt på en patient, blir av med sin läkarlegitimation. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd skriver i sitt beslut att Troilius har visat sig uppenbart olämplig att utöva läkaryrket.
Läkarlegitimationen blir ju indragen. Så att han kan ju inte längre jobba som varken plastikkirurg eller som något annat inom läkaryrket.
Karl-Åke Troilius, som byggt upp ett skönhetsimperium, har förlorat allt. Sin klinik, sin familj och möjligheten att försörja sig som läkare. Men han kommer inte att ge upp, och det är inte sista gången han kommer ge rubriker i tidningarna. När han körs till fängelset har han redan nya idéer på hur han ska ta sig tillbaka.
Han hamnar på Skogome-anstalten som ligger på Hisingen i Göteborg. Och det är på Skogome som de grövsta sexualbrottslingarna hamnar i Sverige. Till exempel Tito Beltran, Alexandra Mannen och Kapten Klänning.
Om du är dömd för ett sexualbrott så erbjuds du behandling för att komma till rätta med det som orsakat att du begått brottet. Och det gäller även på anstalten där Karl-Åke Troilius nu sitter av sitt straff.
Och den är frivillig, och Karl Troilius väljer att gå den här behandlingen. Men en viktig del i behandlingen är också att man erkänner vad det är för brott man har gjort, och det kan fortfarande Karl Troilius inte göra.
Nej, Karl-Åke Troilius fortsätter att neka till att han skulle våldtagit Amelia. Och han verkar fortfarande tro att han ska kunna komma tillbaka. När han fortfarande sitter i fängelset påbörjar han en rättsprocess mot Region Skåne. Det handlar om en upphandling av bröstförminskningar som han menar inte sköts på rätt sätt. När han fortfarande var verksam förlorade han upphandlingen. Och i tingsrätten vinner Karl-Åke Troilius mot Region Skåne. Tingsrätten menar att hans klinik borde ha vunnit upphandlingen och att Region Skåne nu ska betala honom 12 miljoner kronor i skadestånd. Snart kan han ses ute i samhället igen.
Redan efter en kort tid så börjar han få permissioner, och då tillbringar han de här stunderna på en gård där han jobbar med får och jobbar med jordbruk och så vidare. Det är en bekant till honom som har den här gården.
Våren 2010 är Karl-Åke Troilius en fri man. Tingsrätten har dömt till hans fördel när det kommer till den felaktiga upphandlingen om bröstförminskningar. Men rättstvisten är överklagad, och i hovrätten kommer han att förlora. Så istället för att återigen vara förmögen måste han nu istället betala rättegångskostnaderna. Efter det avslutade fängelsestraffet vill Karl-Åke Troilius få tillbaka sin läkarlegitimation och kunna börja arbeta som läkare igen. Men han får upprepade gånger avslag på sin ansökan. 2015 lämnar han in en ansökan, och nu kommer han plötsligt att erkänna sitt brott.
När han ansöker om att få tillbaka sin läkarlegitimation 2015 så är det första gången som han erkänner vad han har gjort. I ansökan så skriver han att han var på en dålig plats när han förgrep sig på Amelia, och att han har arbetat mycket med sig själv och anser sig vara en betydligt bättre läkare idag.
Men trots att Karl-Åke Troilius nu för första gången erkänner sitt brott får han även avslag denna gång. Karl-Åke Troilius anses helt enkelt inte vara lämplig som läkare längre. Istället flyttar Karl-Åke Troilius till Frankrike. Han byter namn, och många tror nu att han kommer dra sig tillbaka. Men så blir det inte. För snart kommer svenska tidningar skriva om honom igen. Den här gången ska han jobba på en klinik i Frankrike. På bilder ser man Karl-Åke Troilius i en vit läkarrock.
Han dyker upp på en hemsida. Han dyker upp på hemsidan för den här plastikkirurgikliniken i Paris. Och där framställs han ju som en av världens främsta experter inom plastikkirurgi, och det framstår ju som att han är yrkesverksam.
När Karl-Åke Troilius kommenterar uppgifterna säger han att allt är ett misstag. Han menar att han inte opererat någon utan enbart är behjälplig till den franska läkaren Janik. Alltså samma läkare som hjälpt honom med att smutskasta Amelia inför hovrättsförhandlingen. Nu ska hon ha anställt honom. Själv säger han att han bara ägnar sig åt praktiska saker som bokföring, hemsida och annat pappersarbete. Men några månader senare står det plötsligt på hemsidan att Karl-Åke Troilius erbjuder utbildning till andra plastikkirurger i patientsäkerhet. Det här väcker reaktioner. Men även nu nekar han.
En journalist på Aftonbladet, Martin Eklund, ringer upp Karl och undrar om det inte är lite märkligt att Karl, som är fälld för grov våldtäkt, utbildar i patientsäkerhet. Och Karl menar då att det är fel på hemsidan och det är inte det han jobbar med.
2018 gör Karl-Åke Troilius ett sista försök att få tillbaka sin läkarlegitimation. Även denna gång får han avslag och sedan dess har det varit tyst om honom. Karl-Åke Troilius, som redan på gymnasiet sa sig vilja bli någon, som strävade efter att nå toppen av samhället, har nu försvunnit från offentligheten. Han hade mer än de flesta kan önska sig och han förlorade allt. Vad Karl-Åke Troilius gör idag vet vi inte. På Facebook finns en bild på honom med rosa pikétröja och blå keps. Han ler mot kameran. I bakgrunden syns berg och framför dem någonting som liknar en golfbana. Om han är verksam som läkare framgår inte. När Karl-Åke Troilius stod på topp så hade han ett stort nätverk med vänner över hela världen. Men om man får tro Facebook så har mannen som en gång var en del av Malmös elit idag betydligt färre vänner. Mindre än 100 personer följer honom på sociala medier. Du har hört den sista delen av Plastikkirurgen, en podd baserad på boken med samma namn av Leone Milton. Amelia, som vi berättat om i den här podden, heter egentligen något annat. Jag som gjort podden heter Simon Moser. Exekutiv producent är Tove Friman Leffler. Tekniker Kristoffer Kronander. Det här är en podd som görs exklusivt för Nordio av Podlit.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Nordio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nordios app eller via Nordio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.